Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma rabbana zidna ilman, thumma amma ba'd. Vi fortsätter att gå igenom kitab och tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-ibad. Vi har kommit fram till kapitel 14, där författaren säger, mina shirk, an yastaghitha bi ghayrillah, aw yad'u ghayra. Att från de saker som är kyrk är att be någon annan om Allah om nödhjälp. Eller att åkalla någon annan än Allah. Så författaren fortsätter här att nämna saker som är kyrk akbar. Stor kyrk som tar människan ut ur islam. Och författaren har nämnt flera punkter. Som att avlägga eder till andra än Allah. Att slakta till andra än Allah. Att söka skydd hos andra än Allah. Och författaren fortsätter nu. Och nämner. Att göra istigatha. Eller be någon annan än Allah. Och det här är ett väldigt viktigt kapitel. Som är väldigt angeläget. Som inte är någonting främmande. Eller någonting som inte har en verklighet i den muslimska umman. Ty det finns många som dyrkas vid sidan av Allah. Och att åkalla andra än Allah är någonting väldigt vanligt i vissa länder och på vissa platser. Så om man kollar i den muslimska världen så finner man tyvärr att det finns folk som då tillber och dyrkar andra än Allah subhanahu wa ta'ala. De vänder sig till gravar, till änglar, till helgon, till änglar, till jinner och tillber dem vid sidan av Allah. Och Ibn al-Qayyim har nämnt att grunden till kyrk, grunden till att folk i världen har begått kyrk är att de åkallar andra än Allah. Att de gör dua till andra än Allah. Alltså det är kanske mindre vanligt att se någon slakta till en grav. Eller avlägga en ed. Men det som är vanligt. Och det som finns i den muslimska världen. Är folk som går till gravar. Och åkallar dessa döda människor. Vid sidan av Allah. Antingen ber de den här personen om någonting direkt. Eller så ber de den här personen. Att medla. Att han ska tillbe Allah. Och det finns till och med folk i Sverige. Som har hemsidor. Som kallar till detta. Det finns folk i Sverige. Vissa sufister som säger att det är okej. Okay, och det är inte bara okej, okay, det är bra. Om man kan gå till en grav. Av till exempel en profet. Eller helgon eller sahaba. Och du kan ställa dig vid graven och medla. Alltså du kan säga, ja Rasulullah, kan du tillbe Allah att han ska göra si och så för mig. Att de då tar dessa helgon till medlare mellan dem själva och Allah. Och det här är någonting som är kyrk. Som Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nämner i Nawaqid al-Islam. Att från kyrk är att sätta en medlare mellan sig själv och Allah. Vi behöver inga medlare. Utan när vi gör dua, så gör vi dua direkt till Allah. Eller hur? Så som profeten alaihissalam han sa, idha sa'alta fas'alillah. Om du tillber, eller om du ber, så ska du be Allah. Om du söker hjälp, sök hjälp hos Allah. Vi behöver inte medlare. Vi är inte som kristna som säger att du kan inte komma till fadern förutom genom sonen. Du kan inte tillbe Gud direkt. Med andra ord, du måste gå genom Jesus. Det här är fel. Vi har inte en sådan tro, utan vi säger tvärtom. Nej, du kan bara tillbe Allah direkt. Du ska aldrig gå genom någon medlare. Vare sig det är en jinn eller ängel eller död människa. Utan vi tillber alltid Allah direkt. Och Allah han är den som hör våran åkallan. Och det här är någonting som Ahl Sunnah wal Jama'ah har ijma', de har konsensus på. Att man får endast åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska aldrig sätta någonting, någon medlare mellan sig själv och Allah. Och författaren tar upp två saker i det här kapitlet. Ad-du'a wal-istighatha. Tayyib, vi ska förklara de här termerna. Du'a är det som ni alla känner till, att man ber om någonting. Man gör du'a, man åkallar Allah och ber om någonting. Och vissa säger att du'a talab al-adna min al-a'la. Det är att någon lägre ber någonting för någon högre. Yani, du'a är då att man ber Allah subhanahu wa ta'ala. Och det kan vara i goda tider, det kan vara i svåra tider. Det kan vara vid rikedom eller fattigdom, vid hälsa eller sjukdom. Du'a är generellt, tayyib. Man ber Allah om någonting. Al-istighatha däremot. Istighatha betyder typ att man tillber Allah vid en nödsituation. Då man fruktar undergång eller död eller en stor motgång. Och Sheikh Fawzan säger al-istighatha talab al-ghawth wa huwa izalatu shidda. Att man söker då nödhjälp i att få bort en svår motgång. Ungefär. Så istighatha är också dua. Eller hur? Om du ber Allah att ta bort ett problem. Du är på en båt som sjunker. Och du tillber Allah som en nödställd. Det här är istighatha. Att Allah ska rädda dig. Det är dua. Men det kallas för istighatha. Någon håller på att attackera dig och vill döda dig. Må Allah skydda oss. Och du tillber Allah med största duan och tillflykt till Allah. Och du söker hjälp hos Allah. Då är det istighatha. Som Allah nämner om slaget vid Bedr. Id testaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Då ni bad Allah om nödhjälp och han hjälpte er. Surat al-Anfal. Så all istighatha är dua. Taib. Dua är generellt. All istighatha är också dua. Men det är en speciell form av dua. Man kan säga att det finns olika termer och olika situationer. Vi har dua som är generellt. Bra tider, dåliga tider. Så har vi istighatha vid en katastrof och en motgång. Det finns också till exempel al-istisqa. Dua al-istisqa. Dua som man gör när man ber om regn. Det är också en dua, men den kallas för istisqa. Det finns en dua som man gör när man ber att regnet ska sluta om det regnar för mycket. Det har också ett namn och så vidare. Så författaren nämner här att det är kyrk, alltså kyrk akbar, stor kyrk, som tar människan ut ur islam att göra dua till någon annan än Allah. Eller att göra istighatha till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är någonting som har nämnts i Koranen och i Sunna. Det finns ett tiotal verser som nämner att det är kyrk och det är kuffer att åkalla andra än Allah. Det är klart och tydligt i islam. Det råder inget tvivel i den här frågan. Men låt oss ändå läsa några av dessa verser. Inshallah. Och ni behöver inte skriva ner kanske exakt versen, utan ni kan skriva ner numret på versen. Taib. Men jag kommer att nämna några av dessa verser. Allah säger i surat al-Hajj: "Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil." Detta är för att Allah är sanningen, den enda rätta sanna guden, och det som de åkallar vid sidan av honom är falskt. En all annan dua eller all dua som tillägnas någon annan än Allah är falsk, den är batil. Och den enda sanna duan är den som tillägnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och låt oss också, innan vi fortsätter, ta den här generella principen som vi har gått igenom tidigare. Och det är att om vi nu finner bevis på att en viss sak är dyrkan, vi får bevis att den här saken är dyrkan, vad är det som gäller då?
Endast till Allah.
Att den endast får tillägnas Allah, och motsatsen?
Att det är kyrk att tillägna
den någon annan än Allah. Ibland någon kanske säger att det finns inget bevis på att det är kyrk att avlägga eder till någon annan än Allah. Då säger vi jo. Att avlägga eder är en dyrkan. Och dyrkan får endast tillägnas Allah. Och att tillägna dyrkan till någon annan än Allah är kyrk och kufr. Taib. Allah säger också i, och det här var surat al-Hajj 62. Allah säger surat al-Mu'minun vers 117. وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Att den som åkallar en gudom vid Allahs sida, han gör detta utan bevis. Eller لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Han har inget bevis för det som han gör. Hans räkneskap är hos hans herre. Och sannoliken så kommer de otrogna inte att få framgång. Så Allah nämner här dua. Taib. Att det som åkallar någon annan än Allah. Han gör detta utan bevis. Det finns inget bevis för att göra någonting sånt. Och han nämner i nästa liv att han kommer möta Allah. Allah kommer att rannsaka honom. Innahu la yuflihul kafirun. Allah beskrev den som åkallar någon annan än honom som en kafir. Och att den personen aldrig kommer att få framgång. Klart och tydligt, eller hur? Att den som åkallar någonting annat än Allah är en kafir. Alltså han har gått ut ur islam. Allah säger också فَلَا تَدْعُمَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Så åkalla ingen gudom vid Allahs sida. För då kommer du att vara från de som straffas. Taib. Och det här är surat al-Shu'ara 213. Allah säger också i surat Fatir. Vers 13-14. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ. De som ni åkallar vid sidan av Allah äger inte ens en qitmir. Och qitmir, det är det här tunna, tunna pappret som finns på daddelkärnan. Har ni öppnat en daddel? Det finns ett litet tunt papper på, eller hur? De som ni åkallar vid sidan av Allah äger inte ens detta. De äger ingenting. Taib. Inte du'uhum. La yasma'u du'a'akum. Om ni åkallar dem så kan de inte höra er du'a. Det första, de äger ingenting. Det andra, de kan inte höra er du'a. Wa law sami'u mastajabu lakum. Och även om de kunde höra er du'a så skulle de inte besvara er. Wa yawm al-qiyama yakfuruna bi-shirkikum. Och på domedagen kommer de att ta avstånd från er shirk. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. MashaAllah. Är det inte versen klar och tydlig? Att de som de åkallar, nummer ett, de äger ingenting. De kan inte ge dig någonting. Taib, Allah är den som äger allting. Två, de kan inte höra er dua. Taib. Tre, även om de kunde höra er dua så kommer de inte, skulle de inte kunna besvara den. Och fyra, på domedagen kommer de att ta avstånd från er kyrk. Och den här versen då är ett klart och tydligt bevis på att det är kyrk att göra dua till någon annan än Allah. Eller hur? För Allah nämner dua och så säger han att de kommer ta avstånd från deras kyrk. Så att göra dua till andra än Allah är kyrk akbar. Allah säger också i versen som vi har nämnt förut وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَ اللَّهِ أَحَدَ. Moskéerna är endast till Allah, så åkalla ingenting vid sidan av Allah. Och masajid betyder här alltså själva bönen eller platsen för bönen. Eller kroppsdelarna man använder för att be och göra dua. Allt det här är endast till Allah, så sätt ingenting vid Allahs sida. När vi gör salah för Allah med ikhlas. När vi gör dua så gör vi dua till Allah. När vi gör zakat och hajj och siyam så är det för Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte för någon annans skull. Och det här är surat al-jinn. Allah nämner också i surat al-jinn. Qul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada. Säg, Jag åkallar endast Allah och jag sätter ingen, eller jag gör inte kyrk med Allah. Alltså jag sätter ingen partner vid hans sida. Genom att dyrka Allah ensam, det är tawhid. Att åkalla någon annan än Allah är kyrk. Ja. Vi har också hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma. Där Rasulullah alayhi salatu wassalam, han sa ad-du'a huwa al-ibada. Tayyib. Dyrkan är att göra du'a. Dyrkan al-ibada. Vad är dyrkan för någonting i islam? Det är du'a. Och så läste han versen där Allah säger: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Och eran herre säger: åkalla mig så kommer jag att besvara eran åkallan. De som är för högmodiga för att dyrka mig kommer att gå in förnedrade i helvetet. Så kolla på den här versen från surat Ghafir, vers 60. Och eran herre säger: åkalla mig. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ. Inte åkalla mina profeter, åkalla mina änglar, åkalla mina helgon. Utan Allah säger: åkalla mig. Eller hur? Så kommer jag att besvara er. Mashallah, ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala. Gör dua, inshallah din dua kommer besvaras. Så som profeten alaihi salam har nämnt. Att när vi gör dua så får vi en av tre saker. Antingen får vi det som vi ber om direkt. Eller Allah skjuter upp det till senare. Eller Allah ger oss någonting bättre. Och en annan hadith nämner också: eller Allah tar bort någonting dåligt. Taib. Så sahaba de sa: ja Rasulullah, då kommer vi göra mera dua. Genom varenda gång vi gör dua så får vi någonting. Det finns inte, gör inte dua och ta ner händerna tomhämt. Du får alltid någonting. Då sa sahaba: ja Rasulullah, då ska vi göra mera dua. Och då så sa profeten al-Islam: Allahu akthar. Yani Allah, han ger ännu mera. Spelar ingen roll, gör hur mycket dua ni vill. Mashallah, Allah kommer alltid att ge mera. Så här säger Allah: gör dua till mig så kommer jag att besvara eran dua. Och så säger Allah: de som är för högmodiga för att dyrka mig. Dyrka. Och det här nämner Allah i kontrast till dua. Yani de som inte vill göra dua. Men Allah kallar här dua för dyrkan, eller hur? Allah nämner gör dua och så säger han: de som är för högmodiga för att dyrka mig, alltså för att göra dua, kommer att gå in förnedrade i helvetet. Så Allah kallade i den här versen dua för dyrkan. Så som profeten sa i hadithen att dyrkan är att göra dua. Att dua huwa al-ibada. Och i en annan hadith att dua huwa afdalu al-ibada. Att göra dua är den bästa dyrkan. Och den hadithen finns i Hakim, den är sahih. Och den här hadithen vi nämnde finns i Abi Dawud och Tirmidhi och den är sahih. Vad menas med dyrkan är att göra dua? Är inte dyrkan ett brett begrepp? Omfattar inte dyrkan allting som vi har sagt? Allting som alla tycker om, eller hur? Tal och handlingar. Yani salat, zakat, bir al-walidain, dhikr, jihad fi sabilillah. Men här sa profeten att dyrkan är att göra dua. Typ, yani, man förstår nästan bara dua nästan. Vad menas med det? Det menas att typ den bästa dyrkan är dua. Typ, den bästa formen av dyrkan är att göra dua. Den särskiljer sig bland de andra former av dyrkan. Så som när profeten al-Islam han sa El-Hajju Arafa. Att stå i Arafa är att göra hajj. Att stå i Arafa gör man en halv dag. Och sen gör du massa andra saker i hajj. Som du måste göra. Tawaf runt Kaaba, du måste kasta sten. Du måste gå mellan Safa och Marwa. Du måste slakta, du måste raka håret. Allt det här är från hajj. Men profeten al-Islam han sa El-Hajju Arafa. Typ det viktigaste i hajj är att stå i Arafa. Det betyder inte att om du står i Arafa så är du färdig. Men det betyder att stå i Arafa är från det viktigaste momentet i hajj. Taib. När man begränsar på det här sättet så menar man att den här saken är typ viktigast. Så här var några bevis på att dua endast får vara till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att det är shirk att åkalla någon annan än Allah. Det är kufr. Allah kallar dem för kafirun. de som åkallar andra än honom. Och det är dalal, det är villfarelse att åkalla andra än Allah subhanahu wa ta'ala. En faida, det är också att det finns två former av dua. Ulema delar upp dua till två kategorier. Dua al-mas'ala och dua al-talab. Eller dua al-ibada. Dua al-mas'ala och dua al-ibada. Dua al-mas'ala, när man frågar talab, yani, man ber om någonting. Det är den vanliga duan som vi tänker på när vi hör om dua. Om någon säger till dig, gör dua, då tänker du direkt på att lyfta händerna och be Allah om någonting, eller hur? Det här är dua al-mas'ala och dua al-talab. Sen finns det något som heter dua al-ibada. Det är att du ber om någonting med dina goda gärningar. Yani, du söker någonting. Du vill uppnå någonting med dina goda gärningar. Eller hur? När du gör salat, vad vill du ha för någonting? Du vill ha allas förlåtelse. Du vill ha allas jannah. Du vill ha belöning. Allt det här vill du ha. Du söker det här. Du vill ha det här. Men hur söker du det här? Genom att be. Då kallas det också för dua al-ibada. Taib, att man gör dua genom att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Alltså indirekt så ber du Allah om någonting genom att göra en god gärning. Ja. Och det omfattar då all form av dyrkan. Så all dyrkan är också dua egentligen. När du gör zakat, du fastar ramadan, du åker på hajj, du är snäll mot dina föräldrar. Det är också dua. Ha? Den sista, dua al-ibada. Det är att man vill ha någonting från Allah, man vill uppnå någonting genom att göra goda gärningar.
Al-mas'ala går in i det, eller?
Nej, det omfattar också dua al-mas'ala. Men ulema nämnde de här två kategorierna. Det har vi också nämnt förut, att när Allah ibland nämner det här med dua, att kuffar gjorde dua, så syftar han på att de dyrkade. Yani, de dyrkade andra än honom. Så vi ska gå igenom en till punkt innan vi tar en paus för bönen här. Vilken dua är det som är kirk? Och vilken istigatha är det som är kirk? Och det här kan likna det som vi nämnde i en tidigare lektion där vi talade om att söka hjälp. När blir det kirk att söka hjälp från någon annan än Allah? Vi sa ju att det är kirk att söka hjälp från någon annan än Allah. Men vi sa att det finns undantag där det inte är kirk. Och samma sak, vad heter det, el-istigatha, kan också vara tillåtet vid vissa tillfällen. När får man söka nödhjälp av en människa? Mustafa, räcker upp handen.
Det som är närvarande och som är kapabel, och som, det var en tredje sak också.
Levande. Inte till
Allah. Ja.
Levande.
Personen som du då ber om nödhjälp. Till exempel en person håller på att drunkna. Eller på att bli rånad. Han säger, snälla kom och hjälp mig. De kommer döda mig. Det är nödhjälp, eller hur? Är det halal eller haram? Du ser någon på gatan, någon kompis. Säger, snälla hjälp mig, de håller på att råna mig. Är det halal eller haram? Det är halal. Det är inte kyrk, eller hur? Varför? För han är närvarande. Han hör dig och han kan hjälpa dig. Ta in. Och det är inte så att ditt hjärta är, yani, förlitar sig på honom, förstår du? Att du tror att han kan gynna och skada och han äger makten och förstår du? Du gör det här med kärlek och fruktan och hopp, utan yani, han är en broder som har fått den här möjligheten av Allah att han kan hjälpa. Eller hur? Det är inte kyrk. När blir det kyrk? Om man åkallar en död människa. Om någon till exempel nu säger, ja Rasulullah, hjälp oss. Ja Hussein, som Shia säger. Ja Hussein, ja Ali, ja Fatima. Då blir det kyrk. Folk som går till gravar säger, ja Shafi'i, ja Bedawi, ja Aydarus. Folk i Turkiet går till och säger, ja Ayub. De har Qabr Ayub. Abu Ayub al-Ansari. Och så vidare. Så det här är kyrk. Du åkallar en död människa, som vi nämnde i versen. Eller du åkallar en frånvarande människa. Som vissa sufister tror att man kan åkalla sin sheikh. han befinner sig i ett annat land, om du har problem, då ropar du på sheikhen och inshallah allting löser sig. Det är också kyrka, eller? Det är inte tillåtet. Eller att du ber en levande människa om någonting han inte kan bestämma över. Någonting som endast Allah kan göra. Till exempel som vissa, återigen sufister, finns vissa berättelser att de har bett sina sheikher om paradiset. Det var en sufi-sheikh, han kom till sin elev. Han sa, jag vill ha din trädgård. Så han sa, okej, om du ger mig i utbyte en plats i paradiset. Så den här sheikhen tänkte lite. Och sen till slut så skrev han ner ett brev. Han säger, du får den här platsen i paradiset. Så här många slott, så här många kvinnor, så här många barn och allting. Så den här mannen blev jätteglad. Han sa, varsågod, ta min trädgård. Så sa han till sina barn, när jag dör så vill jag ha det här pappret på min kropp. Audubillah, ishada. Kan någon annan än Allah ge oss paradiset? Nej, det går inte. Och det här är exakt samma sak som han alla som kristna gjorde. De sålde brev till svenska bunder. Att om du ger kyrkan så mycket så kommer du få en plats i paradiset. Garanterat. De här breven har något namn, jag glömde bort vad de kallar.
Avlatsbrev.
Va?
Avlatsbrev.
Avlatsbrev. Avlatsbrev.
Får dina synder förlåtna.
Nej, synderna förlåtna och jenna. Som han alla. Man köper en plats i jenna. Det här är batil. Så om man ber någon om detta, då är det kyrka akbar. Eller man är sjuk. Om man säger, sheikh, gör mig frisk. Ishvini. Det är kyrk. Eller man är fattig. Om man säger, sheikh, jag vill ha rikedom, skydda mig från fattigdom. Det här är endast Allah azza wa jalla som rår över. Så om man ber folk om sådana här saker, blir det också kyrk akbar. Ja. Så vi fortsätter inshallah efter salat och går igenom de bevisen som författaren nämner. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ja,